Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hon var medlem i en av Sveriges mest kända och kanske ökända församlingar. Nu berättar hon sin historia om Knutby, Guds tron och uppbrottet. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om! En podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Idag och i kommande avsnitt blir det något för alla er som gillar slutna sällskap, kanske med sekttendenser. Men också en hel del för alla er som gillar religion och vill veta mer om hur den kan påverka människor till det bättre. Men tyvärr också till det sämre. Vi ska nämligen i en exklusiv intervju få veta exakt hur det kunde gå till i Sveriges mest omskrivna religiösa samfund, Knutby Philadelphia församling. Men först vill jag bara påminna er om att ni kan hjälpa oss att överleva ekonomiskt genom att gå in på patreon.com/tankom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/tankom. Det här är alltså en återkommande betalning om vanligtvis kanske 20-50 kronor per avsnitt. Om du hellre vill donera en engångssumma finns det två bra alternativ. Antingen kan du använda dig av Swish. Då skickar du valfri summa till 123-356-1701 och märker donationen med ditt namn samt Tänk om så jag vet var den kommer ifrån. Du kan också använda Acasts nya supporterverktyg för att göra enstaka donationer. Länken till den hittar du i avsnittsbeskrivningen. Men jag tar den här för säkerhets skull. supporter.acast.com/tankom. Här kan du betala med till exempel bankkort eller PayPal. Men med det sagt, nu är det dags för oss att borra oss ner i myter om Knutbyförsamlingen med hjälp av en av dem som var med när det begav sig. Det här är Tänk om. Idag om Knutby.
Jag, liksom andra, har ett ganska komplicerat förhållande till tro. Jag vill såklart tro på en större mening, men samtidigt är jag kristen på samma sätt som många andra svenskar. Av gammal vana och utan större ansträngningar för att lära mig mer om religionen jag föddes in i. Att hitta sin mening i tron kan vara en befrielse, eller om uttrycket tillåts, en välsignelse. Men det kan också snabbt vändas till ett helvete. Idag ska vi prata med en person som upplevt båda sidorna av det här genom en församling som fick som mest uppmärksamhet först när det verkligen gick snett. För vissa orter förknippas med speciella händelser. Säg Alexander och många tänker på polismorden. Säg Knutby och många tänker på mordet och på de sektlika förhållanden som rådde där. Jag har på ett sätt samma erfarenhet. Jag är uppväxt i Rödeby, en ort som blev känd i media när en mobbad tonåringspappa sköt ihjäl en av sonens mobbare och skadade en annan allvarligt. Idag händer det ofta att folk får en bekymrad rynka i pannan när jag säger att jag är från Rödeby, trots att händelsen utspelades en bit norr om orten. Men det här är såklart ingenting mot att ha växt upp i Knutby som dagens gäst gjort. Att växa upp i en sluten församling med strikta regler och en lika strikt trosuppfattning är inte lätt. Jag inbillar mig att man till slut inte vet annat än det som man matas med av pastorer, församlingsmedlemmar och andra. Så försök att se på den här intervjun med öppna ögon och ett öppet sinne. Så finns det goda chanser att ni lär er mer både om våra medmänniskor och de krafter som kan driva personer till att göra helt otänkbara saker. Dagens gäst i Tänk om är Linnea Kuling. Välkommen!
Hej, tack!
Och du är ju författare och du är musiker och du är tidigare medlem i Philadelphia-församlingen i Knutby, inte sant?
Ja, precis.
Och om vi börjar i den här änden då, för att du har släppt en bok på Storytel Original som heter Knutbyflickan. Om vi börjar i den änden här, hur kom det sig att du ville skriva om alla de här upplevelserna, att du ville sätta det på pränt och dela med dig?
Jo, men jag behövde ju skriva av mig för min egen skull. Så jag började skriva direkt när jag hade lämnat församlingen, eller sekten. Så började jag skriva och så började jag gå i terapi parallellt. Så jag lät min terapeut läsa vad jag skrev. För att jag kände att jag hinner inte förklara allting på våra möten. Så det är bättre att jag skriver. Och sen fick han läsa det tills vi skulle träffas då. Och sen pratade vi om de där 50 sidorna han hade läst då den veckan. Liksom. Jag skrev väldigt mycket. Sen så blev det en bok till slut.
Att det var viktigt för dig förstår jag. Men kände du också att det var viktigt att förmedla kunskapen om det här som du säger, ja men sektaristiska, att leva i en så sluten värld?
Ja, precis. Jag kände att det var, jag kan inte riktigt förklara varför jag kände att det var så viktigt att min historia kom ut. Men jag minns liksom att jag tänkte så här, men shit, tänk om jag blir påkörd av en bil. Och så min första tanke var då inte att nej, jag kommer dö, utan nej, min bok kommer inte ut. Så jag sa till min familj, ni måste kunna lösa det mot min dator, om jag dör, då måste ni publicera boken, okej? Okay? De bara, men du ska inte dö. Alltså, jag kan inte riktigt förklara varför det kändes så viktigt, men, ja, men det är väl att historien får inte upprepa sig igen. Det här som hänt nu, det måste bli någonting bra av det.
Och boken avhandlar ju i stort sett allting från det att du är, ja men, liten helt enkelt, från det att du är barn till att du bryter upp från, vill du kalla det för församling eller sekt? För det är ju, du har ju ändå en erfarenhet av det, vilket är mest relevant?
Hela församlingen i sig var ju inte en sekt. Så jag skiljer nog på församlingen och sekten på något sätt.
Hur definierar du sekten då?
Alltså i boken så använde jag ju ordet församling eftersom det var så jag såg det då. Men jag skulle säga idag att sekten främst var den innersta kretsen runt Åsa-Valda. Och sen att det spred sig i olika led, men det känns inte rättvist att kalla hela församlingen en sekt.
Nej, då gör vi inte det. I början av boken där, du berättar om att du var ganska, ja men ska vi säga stökig när du var liten då. Att du bara, ja, det var svårt att leka med andra och du, ja men, kunde, jag tror du skrev att du bet dina kompisar så när du var liten och sådär. Och det här försvann ju som du beskriver det när du kom till, till Knutby. Och det, för mig lät ju det här som en, ja, vad ska jag säga, det lät ju som en bekräftelse på att nu har du hamnat rätt. Nu är det ju någonting som verkar ha släppt. Vad har du för, har du tänkt någonting kring detta och finns det någon förklaring till det?
Jag vet verkligen inte. Jag visste ju faktiskt inte att jag var så här bråkig. Jag vet att jag, ja, men att jag minns att jag bet någon och sådär. Men jag såg inte mig själv som att jag var så här bråkig och sådär. Så det har jag ju fått höra i efterhand. Och jag visste inte att de hade problem med mig och sådär. Så ja, jag har liksom inget svar på det. Det är bara jättekonstigt att det kunde gå från natt till dag liksom.
Men när du kom till församlingen och så att säga tycktes hitta din plats, och då kommer du ihåg någonting av känslan som fanns där? För du skriver ju om en väldigt stor förändring. Du lekte obehindrat med de andra barnen och var glad och framåt och gjorde teckningar till föräldrarna och vad det var för något. Kommer du ihåg någonting av den?
Ja, alltså jag kommer ihåg att jag verkligen älskade Knutby. Det var liksom som att gå in i ett lekland som barn. Och jag kommer liksom ihåg när vi åkte tillbaka till Örebro efter att vi hade varit där första gången. Och jag tyckte liksom att, varför är alla så sura och varför är det så tråkigt utanför Knutby? Det var liksom som en helt annan värld. Ja, så det för mig var det ju ett lekland.
När du skriver om det här så låter ju delar av det som, ja, men det var som jag skrev till dig, det låter som en idyll, det låter som lite så här Bullerby-aktigt där. Var det så?
Ja, men verkligen. Men jag tror också att det byggde ju på att så många var tvingade. Att man inte kunde ha en dålig dag. Utan att man var tvungen att ställa upp och att man... Man pratade mycket om att alltid vara glad och pastorerna kunde säga fake it till you make it. Och det var ju ganska, ja, det var väldigt uttalat att man skulle vara glad. Så det byggde ju på liksom ett mörker. Så att det är lite sorgligt att det hade liksom inte kunnat vara så där idylliskt om det inte byggde på tvång heller. Tror jag.
Nej, okej. Okay. Så att det var, vad ska man säga, om man inte hade den här ytan utåt så var man, ja, men avvikande eller annorlunda då?
Ja, eller nej, alltså det var utan att man skulle vara glad. Alltså att det var otacksamt mot Gud att inte vara glad. De pratade liksom om så här, hur judarna hade dansat in i gaskamrarna. Till och med de var glada, så vad ska ni klaga på?
Oj.
Ja, precis. Så att det var liksom, man blev liksom förlöjligad om man... Om man hade en dålig dag eller var ledsen för något. Mer så var det.
Men alltså nu fastnar jag lite på det här. Men att judarna dansar in i gaskammaren alltså.
Ja.
Det är ju ganska, alltså historiskt sett ganska absurda påståenden.
Ja, eller hur?
Och det kom från pastorer?
Jag tror att det var Peter Genbeck som sa det någon gång. Ja, det kan vara så att det var någon särskild gång, någon särskild dag eller någonting som... men att det var något tillfälle i alla fall som han sa det. Ja, så det var den mentaliteten liksom.
Men just det här, mycket av det som beskrivs i boken, att man, som jag tolkar det i alla fall, att man försöker se alla människor, att man leker över åldersgränserna och sådär. Alltså i grund och botten, om vi bortser från... bara för tillfället då, från det som hände sen, så det är väl egentligen något, alltså det är väl något gott som kanske samhället hade behövt mer av rent allmänt?
Mm, jo, absolut. Alltså jag tror att det var nog en god tanke. Liksom att alltid vara positiv, men jag tror att det blev liksom för mycket, att man måste kunna få, ja, men till exempel tjejer fick inte man fick inte vara hemma om man hade mensvärk till exempel. Så det var ju liksom ofta som man mådde otroligt dåligt och hade väldigt ont och sådär, men ändå var tvungen att låtsas som ingenting, och det blev ju överdrivet. Men jag tror att det var säkert en bra tanke liksom, att man skulle uppskatta saker, men att det gick för långt.
För samtidigt då så är kontrasten ganska stor, för du beskriver ju också en församling där vuxna kan vara väldigt auktoritära och, jag menar, till och med misshandla barnen. Vi har ett antal personer, vi kom in på det sen, som ju har dömts för bland annat misshandel då. Och du beskriver en situation där du inte tackat för maten, tror jag det var, och att en äldre person som var ganska hårdhänt mot dig. Men alltså, jag tänker de här kontrasterna mellan, säg himmel och helvete, men mellan verkligen toppen och botten här. Hur var det att leva i det?
Ja, alltså det var ju liksom väldigt mycket hela tiden starka känslor åt båda hållen. Så att man kunde vara väldigt glad, man kunde vara väldigt ledsen, och en person kunde vara väldigt uppmuntrande och nästa sekund kunde man få en utskällning. Så det var att man kastades åt olika sidor hela tiden. Och det gjorde det väldigt svårt att förhålla sig till saker som hände, och att det gick inte att räkna ut riktigt hur man skulle bete sig för att komma undan, när man säger. Eller, så det var oberäkneligt.
Men om man tar en i den mån det finns en vanlig dag där, men vad för saker som kunde utlösa den här irritationen, breden, hånen ibland, som jag förstår det?
Ja, det kunde ju vara, alltså det var ofta små saker. Så att man hann ju inte göra något stort, för att man blev ju så snabbt tillrättavisad. Så det kunde ju vara att, ja, men att man inte var tillräckligt glad, till exempel. När jag var riktigt liten så var det ju att om jag ville vara med min mamma så blev de arga på mig för det. Sådana där grejer som egentligen var naturliga. Att man sökte trygghet och så blev man, när man inte fick den så, och blev ledsen, så blev de arga på en för det. Men sen kunde ju vara liksom så här, saker som egentligen i grunden kanske var bra. Liksom att det var nolltolerans mot liksom att vara taskiga mot varandra. Men det är ju lite motsägelsefullt också, för vissa barn fick ju vara det, men inte jag då. det är svårt att förklara.
Då kommer vi ju in på det, för att när vi just apropå det här med folk som kunde vara rejält taskiga, så en person som får stor uppmärksamhet i boken, det är ju Åsa Waldaus dotter, som kallas Mia i boken här. Hon har ett annat namn, men vi ska inte gå ut med detta. Hon har polisanmält dig för förtal, med tanke på hur hon beskrevs i boken, och anser att hon är utpekad då, men med ett annat namn givetvis. Samtidigt så i en artikel i en icke-nämnd tidning nu, för man inte skulle kunna peka ut någon, så beskriver hon ju det som du säger, som att i grunden är korrekt. Hur ser du på hela den här biten?
Alltså, jag blev ganska förvånad av att hon gick ut med sitt nya namn. För att jag har ju valt att skydda henne genom att ge henne ett nytt namn. Så alltså, hon har ju såklart rätt till sin historia. Och jag förstår ju att hon ser saker på ett annat sätt än vad jag gjorde. Ja, men jag blev ganska förvånad. Men jag hade dock förväntat mig mer kritik.
Innan, bara för att lyssnarna då, som eventuellt inte har läst eller lyssnat på din bok, vilket ni för övrigt ska göra, ska jag säga, för jag blev helt fast i den. Så om vi bara ger en liten bild här då. För som sagt, Mia, Åsa Waldaus dotter. Åsa Waldau är väldigt högt uppsatt i församlingen. Och med det också Mia, som jag förstår det. Hur var er relation där, lite kort? Bara för att man ska få någon uppfattning om vad ni hade för inbördsrelation.
Ja, men det började från att vi var ungefär 5 år. När jag träffade henne första gången. Jag blev omedelbart rädd för henne. Jag tyckte att hon var obehaglig som barn. Men vi blev tillsagda att vi skulle vara hennes vän. Och vi som var lika gamla, vi tjejer, vi skulle vara bästa vänner. Och jag råkade ju vara lika gammal som hennes dotter då. Och sen så, eftersom hon var Åsas dotter, så skulle hon vara ledare för oss barn. Och ja, det är ju ett väldigt stort ansvar för ett annat barn. En liksom 10-åring att vara ledare över 4 andra tjejer eller 3 andra tjejer. Så det, alltså jag fattar att det var svårt på något sätt, men det blev inte bra helt enkelt, för att hon kunde bete sig ganska illa och hon fick ju inte liksom de här reaktionerna från de vuxna att ja, men nu slog du den här personen, då blir den ledsen, då får du säga förlåt. Utan det var det, nu blev du arg, det är nog något andligt med dig. Så det här, när du är på Linnea så är det nog för att Gud är på Linnea. Så hon fick ju väldigt märklig uppfostran.
Ja, för det är någonting som återkommer ofta i boken, just att hon har en, jag vet inte om det beskrevs som andlig strid eller liknande, att det i alla fall var att hon var uppfylld av andarna då, så att det var därför hon var kort i tonen. Men det hon gjorde mot dig och mot andra, det skulle ju klassas som, ja, i bästa fall mobbing och i värsta fall trakasserier, som du beskriver det. Jag menar, det måste ha varit hemskt.
Ja, det var väldigt obehagligt. För mig så var det ju som att vara mobbad i skolan och mobbad hemma också. Alltså att det fanns liksom ingenstans att fly. För hon hade ju stöd från de vuxna i församlingen som i sin tur hade stöd av mina föräldrar. Så det var fruktansvärt svårt att förhålla sig till det.
Mia har ju gått ut i en tidning med sitt riktiga namn och berättat sin del av historien. Och hon ger ju dig rätt i ganska mycket, trots den här polisanmälan. Det som jag kan tycka är lite märkligt är ju att hon har, som jag förstår det, bytt namn. Hon har inte samma namn som man hade kunnat förvänta sig med tanke på släktskapet till Åsa Valda och så vidare. Och hon ställer upp namn och bild i tidningen. Och hon berättar om den här polisanmälan hon har gjort. Och ändå så säger hon bland annat då, citat, i den där boken står det om att jag får presenter, guldsmycken och grejer. Men det är ju ingenting i jämförelse med att inte ha någon mamma, säger hon. Och stryker nästan urskuldrande bort något glittrande under ögat. För att hon anser sig blivit distanserad från Åsa och sin mamma. Det svider i Mia, den där boken. Hon håller med om att vissa händelser har inträffat, men att perspektiven förvrider sanningen. Slutcitat. Vad säger hon om det här?
Ja, jag vet inte vad hon menar med sanning, om det är hennes sanning. För det är ju klart att jag kan inte berätta hur hon tänkte eller hur saker var för henne, utan den här boken handlar ju om mig. Och det här är ju, jag beskriver ju saker som jag har sett och upplevt att andra har gjort, men jag har ju inte beskrivit, alltså den här boken handlar ju inte om henne. Så det är klart att om hon skulle skriva en bok om sig själv så skulle den bli på ett helt annat sätt. Ja, för jag tror det står i den där artikeln att boken handlar om henne och hennes familj. Och det är ju inte riktigt sant, utan boken handlar ju om mig.
Ja, det är ju, som jag läser boken så handlar den ju om dig, men en del av de upplevelserna som du har med delar av hennes familj. Och det är ju en viss skillnad. Det är inte så att du skriver Waldaus familjehistoria direkt.
Nej, precis. Det är ju bara att de råkar vara under några år en väldigt stor del av mitt liv. Men det är ju för att de är en del av mitt liv.
Alltså, Tänk om är ju en podcast som i vanliga fall granskar just konspirationsteorier och myter. Och där är det ju sådär att, alltså, sanningen är ju oftast ganska definitiv eller absolut. Det finns någonting, en sanning att luta sig mot. Men här är det ju, som du säger, här är det ju två olika historier från två olika håll. Men du, på samma sätt som att hon har rätt i sin historia, så har ju du rätt till din historia och att också gå ut med den, tänker jag.
Ja, jag tänker att om hon vill säga något så kan ju hon skriva en egen bok som handlar om henne.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men just det här, det förekommer ju en hel del, vad ska vi kalla det, myter, mediamyter kan vi väl kalla det i alla fall, kring Knutbyförsamlingen eller Philadelphia-församlingen här. Och ett av de begreppen som har varit uppe allra mest, det är ju det här med Kristi brud. Hur såg ni på det här begreppet? Och vad innebär det egentligen för oss som inte är så insatta i det?
Ja, alltså det här var ju något som jag fick höra talas om i media från första början. Så att det här var ju inte någonting som man trodde i församlingen. Och det är väl lite det jag menar med sekten och församlingen, att det inte hela församlingen var sekt. Därför att det här, jag fick ju veta när jag var 16-17. Och då hade jag liksom vuxit upp det hela livet. Så det här var ju en hemlighet som fanns inom en krets i församlingen. Och det handlar ju då om att Åsa var den som skulle gifta sig med Jesus. För att, jag menar, att som jag förstår det, att kristendomen handlar väl om att man väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Ja, men att hans mål var att träffa henne.
Hur tänker man sig det så att säga? När vi pratar om det här, om vi går in på de grundläggande grejerna här då. Att Kristus ska ju återkomma till jorden, absolut. Men i, så att säga, i vilken form och skepnad, som en person, som en ande, som en varelse. Vad hade man för föreställning där?
Det jag fick liksom lära mig som barn, det var ju att Jesus var som vilken människa som helst. Att han inte var liksom någon flummig ande. Utan att ja, men precis som man säger att folk som dör kommer till himlen, så var han i himlen just nu, men att han skulle komma tillbaka som en människa. Och inte liksom någon så här Herkules halvgud, utan han skulle vara en vanlig människa. Och då när jag fick veta att han skulle gifta sig med Åsa, så kändes det inte så jättekonstigt. Eftersom han inte var någon halvgud, utan han var en vanlig människa.
Nej, men för det där är ju ganska viktigt, känner jag, för att som du beskriver det så är det ju Jesus kommer tillbaka i en mänsklig skepnad med mänskliga egenskaper, och att då två människor gifter sig, om en människa som så att säga, även om det är Kristus då, i en människas kropp, om jag uttrycker och så, det är ju inte så himla märkligt egentligen, tänker jag. Men jag tror att i tidningarna, jag upplevde det som att det var någon form av någon form av andligt äktenskap. Jag tror det känns som att det blev en hel del missförstånd om kanske framförallt då synen på giftermålet med mellan Kristi brud och när Jesus då skulle komma tillbaka.
Ja, för det blev ju som att media målade upp det som att vi trodde att hon var någon slags andlig person, eller vad ska man säga, men att egentligen var det som att vi trodde mer att Jesus var en människa.
Men visst hade Åsa en väldigt speciell ställning i församlingen, för det är ju den bilden man får både av din bok och av mediaskriverier.
Jo, men precis, så att det blev så där nerplockat på jorden gjorde ju att hon blev ju samtidigt liksom gudomlig. Så att hon var ju den som var närmast Gud av alla människor på jorden. Och eftersom hon skulle gifta sig med Jesus, så blev hon ju nästan en motsvarighet till Jesus i nutid. Så att jag såg ju det som att precis som lärjungarna följde Jesus på Bibelns tid, så började vi följa Åsa i nutid.
Men där är ju en myt, eller i alla fall en bild av Åsa som har kommit fram, att hon ska ha varit väldigt väldigt hård, väldigt vad ska man säga, nästan lite översittare, och tycker om de goda sakerna i livet, och kanske inte kanske tänka ganska mycket på sin egen lycka, så att säga. Men hur var bilden av Åsa för dig, och hur förändras den över tid?
Ja, alltså det måste säga att i media så målades hon ut som väldigt hård och fortfarande idag gör. Men det är ju bara halva sanningen, för att det jag såg av henne som barn och som ung vuxen var ju att hon var den absolut snällaste människan jag någonsin har träffat. Så sen när hon väl blev arg på mig, det tog ju väldigt hårt på mig. Men jag kommer ihåg liksom i skolan när det var någon lärare som alltid skällde, då brydde man sig inte om honom. Men sen minns jag att vi hade en lärare som vi liksom blev kompis med. Och en gång så hade vi misskött oss i klassen, och när han berättade det, och då sa han liksom att jag blev ledsen av er, av att ni gjorde så här. Och då blev vi jätteledsna. Och det var lite den känslan jag hade av Åsa, att jag tyckte så mycket om henne, hon betydde så mycket för mig, så att jag ville verkligen inte göra henne ledsen. Och när hon blev ledsen så såg jag inte det som att hon var en mobbare eller översittare, utan som att jag sårade någon jag verkligen älskade.
Du lade på dig själv istället för att så att säga se att det kanske inte alltid var ett bra beteende från hennes sida heller då?
Ja, precis.
Du beskriver ju i boken där Åsa som väldigt tvåsidig, får man väl säga. Precis som du säger, den här väldigt goa, snälla kvinnan som bjuder med dig på resor och skänker vackra saker och som säger att hon ser dig som sin dotter och så vidare. Men som samtidigt kan, om vi använder uttrycket, utnyttja den här positionen då till att exempelvis att ni fick städa, diska, putsa väldigt mycket till att faktiskt kunna vara ganska hård i sina omdömen senare också.
Men jag tänker på den här, jag har funderat så mycket på vad som hände i hennes huvud, och var hon ond och planerade allting, eller liksom var hon snäll men gick överstyr, eller liksom vad hände? Och jag funderar på om hon var så narcissistisk att hon faktiskt trodde att vi undersåtar då. Att vi var så lyckliga att få vara i hennes närhet. Att det var liksom en välsignelse att få diska hennes disk. Så jag har nog landat lite i att jag tror att hon tänkte så. Och att det inte liksom var av ondska som hon utnyttjade. Och att hon kanske inte tänkte att hon utnyttjade oss heller. Utan jag tror att hon tänkte att hon var så mycket för mer än oss andra. Men jag tänker på liksom, min hund äter ju torrfoder. Och det är ju liksom, alltså det är ju lyx för den om hon får slicka min tallrik. Och att det kanske var lite så hon tänkte med oss människor, att hon såg ner på oss så mycket. Så att hon tänkte att hon gjorde oss en tjänst genom att låta oss städa hos henne och sådär.
Men tror du det är något som har skapats i Åsa så att säga av sig självt, eller är det att hon har blivit upphöjd av sekt, församlingsmedlemmar, så att hon faktiskt själv tror på att hon är så uppsatt? Förstår du vad jag menar? Är det en bild, är det någonting hon har skapat, eller är det omgivningen som har skapat det åt henne?
Alltså jag tror att det här är hennes eget, det som har hänt i hennes huvud. Och sen tror jag att hon har varit så övertygad om det att hon har övertygat andra. För som hon pratar om det själv är ju att när jag blev upphöjd och de gjorde ju så och liksom, men varför skulle man upphöja någon annan människa? Det är ju inte någon som gör det. Alltså det är jätteonaturligt. Varför skulle en grupp människor bara, wow, vi vill ha en drottning som ska slå oss? Och...
Nej, men jag tänker att man kan upphöja henne i den meningen att hon faktiskt ansågs vara den som stod närmast Gud i så fall.
Mm.
Det är snarare så jag tänker.
Ja, alltså jag tror att hon kunde, att hon fick ju mer och mer makt, men jag tror inte att det förändrade den som hon såg sig själv. Liksom.
Okay.
För hon skrev ju den här Tirsa-profetian som vi ska gå in på.
Ja, just det.
Den skrevs ju innan 2000-talet som jag förstått det. Och det var ju långt innan allt det här hände.
Men vi kan väl ta det på en gång, för en Tirsa-profetian, det är ju också något sånt här som mycket kanske då med runt själva Knutby-dramat som det kallades, eller Knutby-mordet, att det florerade en massa uttryck och ord, men det var nog väldigt få som egentligen fick något grepp om det, som inte själva ja, men var religiösa eller kristna? Var den här Tesa-profetian, vad var det för någonting?
Ja, alltså det här var ju heller inte någonting som fanns i församlingen. Jag vet inte ens om det var för alla i den innersta kretsen heller. För jag vet att min mamma var ju med i den innersta kretsen innan mig. Och hon visste inte om det här. Hon trodde att det var Helge som hade skrivit den här för att svartmåla henne. Fram till allt bröts upp liksom 2016. Så det här känns ju också som en, ja, men en myt. Att det skulle vara något som församlingen följde. Utan det var ju något som Åsa själv hade skrivit, tror jag. Och ja, hur nu det behandlades av hennes närmsta vet jag inte. Men det var i alla fall ingenting som var någon lära i församlingen. Eller något man pratade om där. Utan till oss andra i församlingen så sa man att det var något påhitt som Helge hade kommit på.
Om man försöker läsa på då om det här som jag gjorde då. Det här begreppet var ju... Det var inte nytt för mig, men det var väldigt oklart vad det stod för. Och då står det att enligt Helge Fossmo så verkställde han en förlovning mellan Åsa Valda och Jesus den 29 mars 1999. Eftersom hon hävdade att hon var utsedd till Kristi brud, vilket vi har pratat om. Giftermålet mellan Jesus och Åsa Valda och skulle sedan ske i himlen efter hennes död.
Och det här är ju liksom någonting som har skett mellan de två.
Ja, precis. Det är inget som spiller över på församlingen i övrigt.
Precis, han säger ju det. Och jag har ingen aning om vad som är sant eller inte. Men jag kan tänka mig att det var så. Det här var ju liksom konstigt när vi fick höra det. Tyckte vi det lät skitkonstigt?
Ja, det kan jag förstå. Det är ju det jag sa i början också. Att det låter ju väldigt märkligt för en utomstående också. Ju. Kanske ännu mer märkligt. När man inte kanske har samma tro och så vidare. Men... jag tror att det enda sättet som vi kan reda i det här är att försöka se på det med ett öppet sinne och försöka sätta oss in så gott det går i den situationen som var. Och jag ställde frågan till dig innan, men jag kan ta den igen här, just att tror du att alla kan hamna i en sån här situation just med ett sektliknande beteende eller att man tror blint på något eller någon, eller är det några speciella, så att säga, förutsättningar som krävs? Eller kan vem som helst hamna i det?
Jag funderar på det och jag tror att nej. Jag tror inte att alla kan hamna i det. Jag vet att väldigt många säger att ja, det kan hända vem som helst och sådär. Alla människor är faktiskt olika och det behöver inte vara något dåligt att man är en sån person som dras till sekter. Liksom. Jag funderar på vilka typer som stannar kvar i sekter och sådär. Bara nu jag spekulerar fritt, men jag tror att det är två typer. Att en typ är som jag var då. Att jag trodde otroligt starkt. Och jag var beredd att gå 100% in i det jag trodde på. Och det hade nog kanske varit... ja, men min personlighet är väl så att jag går all in i det jag gör. Och att jag var beredd faktiskt att lägga bort min egen lycka för någonting högre, någonting större. Och om det är väl kanske en sån typ som går med i Läkare utan gränser, kanske sådana unga killar som går ut i krig. Det gynnar ju inte dem. Men de tror ju på någonting större. Och sen så tror jag nu efterhand att, jag tänkte att alla var så, men nu när jag hör hur andra pratar om det, för detta medlemmar, så verkar det som att det finns en annan typ som vill ha bekräftelse från en grupp. Och att man är liksom, att man vill ha gemenskap, att man vill ha en grupp som man känner sig trygg i och att man vill tillhöra någonting och sådär. Och att man lever för den där bekräftelsen som man får, som inte jag känner igen mig i, men så jag tror att det fanns en stor grupp i församlingen som stannade av den anledningen.
Jag tänkte på en sak. Både du och jag sysslar ju med olika framgångsrikt, kan vi säga, med musik där. Du är från en musikerfamilj, kan man säga så. Din pappa är framgångsrik där och du gör själv musik och har ute det på Spotify och sådär. För att jag tänker att jag har ju själv spelat framförallt trummor och slagverk i olika orkestrar och sådär. Och för mig, när du beskriver den här gemensamheten i en grupp, så tänker jag genast på att sitta tillsammans med 80-100 andra personer och att alla jobbar mot samma mål, att varenda liten ton stämmer, och också den här enorma tomheten som kan inträffa när man inte är med alla de här. Och alltså det, jag vet att det är en väldigt världslig jämförelse, men det är det närmaste jag kommer där.
Jo, men jag tycker att det är en bra jämförelse. Jag tror att för mig var det ju inte det som höll mig kvar, eftersom jag inte är så social av mig. Men även trots att jag är så osocial så var det ju ändå någonting väldigt härligt med den gemenskapen som jag faktiskt saknar idag. Och det känns ju väldigt tomt idag. Faktiskt, så det är ju en bra liknelse.
Går du att ersätta med någonting den här tomheten? Hur gör du för att jobba med den här tomheten?
Ja, men som jag sa i början, att jag tror att den här gemenskapen som var så härlig byggde egentligen på något mörkt. Och att det hade inte kunnat bli så här bra. Liksom. Ja, men det var liksom tiotals personer som jobbade ideellt på spa och tog hand om massa spa-gäster. Liksom. Det hade inte funkat om det inte byggde på tvång. Det priset för den gemenskapen är alldeles för högt. Så jag vill ju liksom inte ha det, men jag kan ändå sakna det. Och ibland känner jag mig liksom så tom och saknar det där. Men jag försöker ju antingen då skriva eller göra musik. Och liksom typ kanalisera de känslorna till någonting kreativt. För då känner jag ändå att jag får ut någonting av det.
Men en annan person som var väldigt uppmärksammad just kring Knutby-dramat var givetvis Helge Fossmo, som senare dömdes till livstidsfängelse efter sin inblandning i det här då. Hur väl kände du honom? Vad har du för tankar och intryck av honom?
Jag kände inte honom så bra. Han döpte mig dock. Och sådär. Så vi har ju liksom... Ja, han har ju funnits i mitt liv när jag var barn och sådär. Men jag kände inte honom så väl, för han... Ja, men han var ju så högt uppsatt liksom så. Och sådär. Men ja, det jag minns av honom var att han var väldigt glad och skämtsam, busig liksom. Men samtidigt lite översittare och sådär. Att det var någonting lite... Alltså man kände inte riktigt att man ville krama honom som barn. Om jag ska beskriva det så. Att det var inte den där famnen man ville krypa upp i.
Både Åsa och Helge har ju beskrivits som väldigt auktoritära. Men även de andra pastorerna verkar följa samma linje. Dels om man tittar på förundersökningen kring mordet. Och dels om man tittar på citaten i boken där. Och du beskriver ju också en i boken där en hård ton i predikningar och sånt där. Men vad ville man uppnå med den här hårda tonen? Vad tror du om det? För jag tänker att om Jesus budskap är ett kärleksbudskap, så känns det väl dumt att dra fram massa hårda ord och hårda, alltså en hård ton mot församlingsmedlemmarna. Hur?
Ja, alltså det var ju det som var så svårt, för att de sa ju att det grundade ju sig alltid i kärlek, men det var en annan syn på kärlek, att liksom att om man accepterade att någon gjorde något dåligt så älskade man inte den personen. Typ så var det. Så att idag kan jag ju känna att jag älskar alla min familj oavsett vad de gör. Och att jag inte har några krav på dem. Men då var det ju liksom omvänt. Liksom att, ja, men liksom det här att man skulle säga till om någon har en fläck på tröjan, för att annars älskar man inte den. Och sådana grejer, fast med personliga saker. Och då blev det också jämt emot Jesus. Typ att om ni inte lever rent, då älskar ni inte Jesus. Ja, men vadå, ska jag inte ha kvar min segelbåt som jag tycker om? Vadå, tycker du mer om din segelbåt än Jesus? Det blev ju liksom en väldigt konstig kärlek. Men samtidigt så fanns det ju någonting... Alltså det fanns ju ändå sanning i det, för att jag tänker på... Senare i boken så är det ju flera av ungdomarna som försöker rymma.
Just det.
Och då hur hårt det blir för dem. Och hur deras föräldrar är hårda mot dem. Och att det nu i efterhand uppfattas det som jättekonstigt att de stängde in sina barn hemma. Och inte lät dem åka bort eller lämna församlingen. Men jag tänkte på Alltså det som gjorde ju, alltså var det kärlek eller var det ondska? Så har jag tänkt på, men om ens barn börjar knarka, är det då kärlek att säga, gör vad du vill, bara du är glad, och strunta i den? Eller om man säger till som förälder att alltså om man går över den gränsen och till och med går så långt som man slår sina barn för att man är så rädd för att förlora dem. Alltså, det är inte okej, men är det ondska? Och jag tror inte det. Jag tror att alltså, allting blev så förvrängt. Alltså hela, det var så sjukt alltihop, men jag tror inte att de flesta människorna i församlingen var onda. Utan jag tror att det blev en väldigt, väldigt förvirrad lära som gjorde att man begick väldigt, alltså råa handlingar, fast det egentligen grundade sig i att man älskade de man hade omkring sig.
Du sa att det var just det här med att det var svårt att lämna. Du beskriver i boken när en person har hittat en kille som hon vill vara med. Och ja, de har varit intima också helt enkelt. Och som jag minns det nu så sa man att hon hade, om det var att hon hade djävulen i sig eller onda andar i sig. Det var inte hon som talade utan det var...
Ja, onda andar.
Okej, var det så det förklarades? Om man ville lämna eller om man hade en åsikt som var emot den som ja, men, de styrande hade. Var det den gängse förklaringen då att man hade något ont i sig?
Ja, det var ju liksom för att man tänkte ju liksom att människan var god, men att det som man uppfattade som ont var ju andar som man hade släppt in i sig. Så då tolkar man ju det som att okej, den här tjejen, nu vill hon lämna och hon har gjort det här vidriga som är så syndigt och sådär. Men det är ju inte hon, för hon kan ju inte göra det här, utan det måste ju vara att hon har släppt in en ond ande, för annars skulle hon inte göra så här. Så det var ju på något sätt liksom ett sätt att acceptera att folk gjorde saker mot församlingens vilja liksom.
Men hur gick tanken om, hur tog sig andarna in? Eller var det man själv som släppte in dem genom att inte tro tillräckligt? Eller vad var det som...
Jo, men det var så här att eftersom... Men särskilt, det var ju särskilt de som var runt Åsa som det drabbade. Och då var ju logiken så här att det var en strid om Åsas frid. Och att eftersom andarna inte kan ge sig på Jesus så ger de sig på Åsa. Och eftersom Åsa är så stark så kan de inte komma åt henne heller. Men då kommer de åt de som är närmast henne. Som inte är lika starka. Och då var det att djävulen och hans demoner och andar, de tar sig in via tankar. Så att om man tänker dåliga tankar och inte berättar det för någon. Om man tänker, man har någonting man drömmer om som man vet är fel eller någonting och inte... berätta det, bekänna det för någon. Då har djävulen en hållhake på en. Och så fort man har någonting i mörkret, någon hemlighet eller någonting man har gjort som man inte berättar för någon, då har djävulen fritt spelrum och kan ta över människan. Och jag tror det står i Bibeln att lögnens barn, eller djävulens barn är lögnens barn eller någonting, att om man ljuger så då är man inte längre Guds barn utan djävulens barn. Så, och då, ja, då fick ju djävulen tillträde till ens person. Så det var ju så det gick till och man såg ju det som en svaghet att man hade släppt in en ande. I grund och botten var man ju rädd om personen och ville inte att den skulle bli tagen av en ande. För man ville inte att den skulle bli förlorad och göra saker som man upplevde då mot ens vilja. För man alltså när mina jämnåriga kompisar sa att de ville lämna, då uppfattade ju jag det som att nu säger de någonting mot sin egen vilja. Då vill ju inte alls lämna. Men det är en anden som säger det.
Och precis som den där anden sa så vill inte heller vi lämna. Men trots det måste vi säga stort tack till Linnea Kuling för den här gången. Och för sin beskrivning av sin tid i Knutby Philadelphia församling. Vi har mycket kvar att gräva i och att prata om, så redan i nästa avsnitt blir det mer i samma ämne. Vad tycker du om dagens avsnitt? Hur ser du på Linneas berättelse och på församlingen? Gå gärna in på facebook.com/tankom.se och skriv av dig. Där får du också mer information om kommande avsnitt och eventuella event när pandemin är över. Jag vill också påminna er om att ni kan få ett antal fina belöningar, bland annat alla avsnitt utan reklam, genom att sponsra oss på patreon.com/tankom. Genom att göra det kan du stödja podden och se till att vi kan fortsätta komma ut lång tid framöver. Om du vill donera en engångssumma istället finns alla uppgifter du behöver i avsnittsbeskrivningen. Stort tack för ditt stöd. Det här var veckans avsnitt av Tänk om som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Stort tack till alla som fortsatt att stötta oss på Patreon. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.